Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Välkommen till Tyresöradion. Och efter den här lilla låtsnutten som heter Let's go to the lobby, så förstår ni ju att nu är det dags för filmkrönika igen. Och välkommen hit till studion från Filmföreningen.
Maria Melin.
Som är ordförande.
Ja.
Och Lars Österdahl.
Och du är maskinist och i styrelsen.
Ja.
Ja. Och jag är allmänt tycker om att gå på bio. Men jag är inte sådär jättefilmkunnig, men jag är läskunnig. Så jag försöker att läsa lite om filmerna som vi ska prata om. Men innan vi börjar ge oss i kast med novemberprogrammet, så måste jag ju höra, hur har ni haft det under september och oktober?
Jag tycker att vi har rullat på ganska bra.
Mm.
Det har varit ett hyfsat filmutbud, får man väl säga ändå. Det är ju svårt med de här förskjutna premiären och så vidare, att vi kanske har satt en film som visar sig inte gå upp, och så får vi hålla på att ändra om lite. Men i det stora hela så är jag är faktiskt positiv. Om man tittar på snittet, så tror jag vi har legat på ungefär 24-25 biobesökare per film. Och då har vi ju förstås det här restriktionerna med max 50 i salongen fortfarande, vilket vi kanske kommer att prata lite mer om senare i programmet.
Jag har varit på bio 3 gånger under den här perioden sen vi gjorde förra filmkrönikan. Och då har det varit mer än, ja, 22 var kanske den som var minst på. Men i några föreställningar var det ju riktigt mycket folk. Och det är kul. Och det som jag tycker är roligt är att folk verkar vara så himla glada över att få gå på bio. Det är ett mycket mera stilla snack och sol. Och man ser på folk att det här är ju jättekul. Så jag hoppas ju verkligen nu att fler Tyresöbor förstår vilken fantastisk bio vi har. Vad säger du, Lasse?
Jag kan bara stämma in i det du säger. Man märker på de som kommer ner och tittar på filmen att det uppskattas att bion ändå rullar. Nu när det då är tyvärr lite mindre besökare än vad det brukar vara, så har vi också tiden att kommunicera lite mer med våra besökare. Och det har jag ju uppskattat, att man får väldigt mycket positiv feedback, och även man ser att folk har ett intresse av film och kommer med förslag på vad man kanske ska visa, och de ställer frågor om filmen som ska visas och sådär. Så jag tycker att det har varit en bra period, precis som Maria säger, med de förutsättningar som vi har. Ja, jag tycker också att det har rullat på oerhört bra, bättre än vad jag hade förväntat mig.
Det har ju varit några sådana här 70-plus filmer där det var bara 70-plussare som fick komma. Hur har det mottagits?
Positivt?
Ja, precis. Det tycker jag. Det har bara varit positiva ordalag tillbaka. Vi gick upp och pratade mer om inför en av föreställningarna. Dels för att tacka att de kommer ner och visar sitt stöd och intresse. Och responsen tillbaka var väldigt tydlig med att de verkligen uppskattade att det finns någonting för bara 70-plus.
Mm. Och som också är då helt säkert. Och jag tycker att det har varit väldigt fint arrangerat med sittplatserna. Och eftersom jag inte är så lång, så har jag ju uppskattat det här att inte ha någon framför mig. Så jag ser väldigt mycket bättre nu än förut. Men det, framförallt så tycker jag det har varit en väldigt trevlig stämning. Jag hade med mig ett par goda vänner som inte bor här. Och som också var alldeles till sig att få gå på bio. Det. Ja, och nu kommer det nya förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten.
Ja, väldigt. Det kom ju fram så sent som igår.
Jag ska säga att vi spelar in det här nu fredagen den 23 oktober. Och det var igår, torsdag den 22, som man plötsligt lättade lite grann på bestämmelserna.
Ja, men precis. Och då tidigare hade man ju försökt att fatta ett beslut om 500 i sammankomster som på teatrar och biografer etc. Men nu har man ju då, och det gick ju inte igenom, men nu när man har sänkt till 300 så har man fastställt att det är vad som får rymmas i en teater eller biosalong eller dylikt. Så att det här gör ju att vi kommer kunna öka våra sittplatser, antalet sittplatser. Fortfarande förstås med de regler som gäller, och det är att man får sitta två och två om man kommer i sällskap. Men det ska fortfarande vara en meter emellan de platser man, där folk sitter, så att säga. Så att två kan sitta bredvid varandra, sen får det vara en meter till nästa sällskap och så vidare.
Men det betyder nog ändå, för det har ju varit ganska många sittplatser som har varit avspärrade, att ni kommer kunna öppna några platser till.
Mm.
Men jag antar att det här är, nu är vi, ni har inte hunnit ha någon styrelsesammanträde sedan igår.
Nej, det har vi inte haft. Nu finns det ju de här fantastiska moderna sätten att kommunicera, så att vi har ju ändå haft en del kontakt med varandra sedan igår. Och vi har redan en skiss klar över hur vi skulle kunna öka ut antal sittplatser och sådär. Så att det kommer att kunna finnas möjlighet att öppna upp, som sagt, för fler sittande.
Mm.
Men vi behöver ändå ta en liten diskussion i gruppen och komma överens om hur många vi eventuellt öppnar upp.
Men det betyder ju att det här fantastiska novemberprogrammet, så blir det ännu fler Tyresöbor som kan gå på bio i sin egen, inte behöva åka in till stan, utan kan gå på bio här i sitt eget centrum. Och då kanske vi ska kasta oss in i novemberprogrammet. Oktober är ju inte riktigt slut än, och de sista filmerna i oktober, bland annat Kenta lever. Och då sist vi gjorde filmkrönika så sa jag att jag visste inte om Kenta var levde eller var död, men han är död.
Mm.
Så att det här är en slags minnesprogram, kan man väl säga, om Kenta. Nu har jag korrigerat mig själv här också. men då ska vi köra igång då. Och då är ju då 1 november, det är den första dagen. För precis. Det är en söndag.
Ja, och då smäller vi till med en premiär, och det är rejält. Vi kommer ha en ny premiär på De sju samurajerna. Och det här är ju en klassiker.
Ja, och jag har inte sett den, så jag måste gå på bio den 1 november. Det är ju helt klart.
Ja, jag har sett den som ung, men det här är ju en riktig långkörare också. 3 timmar och 27 minuter, så att jag tror att Lasse, vi får nog prata om, och vi kanske måste ha en 5 minuters paus någonstans.
Oj, det blir... då måste jag ha kisspaus. Ja,
precis.
Är den så lång?
Ja, den är väldigt lång. Och jag kan informera att det ligger i själva filmen redan en paus inplanerad i själva filmvisningen, så att...
Bra.
Ja, då måste man ha lite, vara beredd på att betala sin parkering också för lite längre tid än de 3 gratis timmarna som är här nere. Så ni som tänker ta bilen då till De sju samurajerna, kom ihåg att ni måste också vara beredda på att betala lite parkering.
Precis.
Mm. Det är några år sedan så såg jag här på Forellen någon variant som handlade om De sju cowboysarna.
Mm.
Och det var någon slags variant.
Man kan
väl säga
en spin-off egentligen på sju samurajer.
Ja. Men som sagt, den här klassiska, den är svartvit, för den är från början av 50-talet.
Precis, den hade ju sin urpremiär på 50-talet. Och regin som Akira Kurosawa står för, han skulle ha fyllt 110 år nu, 2020.
Mm. Mm.
Mm. Men han är ju förstås inte i livet nu. Men produktionsåret för filmen, enligt de noteringar jag, eller det vad jag har läst, så var det 54.
Mm.
Och om vi ska fastna lite vid Akira Kurosawa, så är väl han kanske mest känd här i väst just för sina samurajfilmer. Han slog väl igenom med en film som hette Rashomon, som hade titeln Demonernas port. Den kom också på 50-talet, och det var ett kriminaldrama.
Man ska ju komma ihåg att Japan förlorade ju stort i andra världskriget. Och det här är ändå ganska snart efter. Så att det här är liksom Japans första succégrej, kan man väl säga. Mm. Japan var ju väldigt illa sett under de här tiden. Även om man fick stöd från västvärlden för att bygga upp igen och så. Men Japan hade ju ett katastrofalt dåligt rykte som land 1954. Och så kommer det en man och gör då en film som... Jag läste att den var på 17:e plats bland världens mest bästa filmer genom tiderna.
Ja, man brukar ju, alltså den ligger ju ständigt i topp när regissörer som Scorsese, Coppola och Tarantino listar historiens bästa filmer.
Ja.
Ja. Men om vi ska kika lite på handlingen kanske?
Ja.
Det här är ju, kanske ska säga också att den anses ju vara en av de största och mest spännande eposfilmer som har gjorts. Och handlingen är en grupp bönder i en liten by som tröttnar på att trakasseras av banditer, varpå man samlar ihop en handfull samurajer för sitt skydd då. Ja, jag vet inte om man behöver säga så mycket mer än det egentligen. Alltså, handlingen bygger ju på, jag kan tänka mig att det blir en hel del både action och fart och annat. Mm. Kanske lite mer stillsam action än vad vi har.
Lasse Nickar, han har sett den förut. Ja,
ja. Ja, men jag vet att jag har sett den här någon gång i mina unga tonår. Mm. Men Lasse, du kanske har lite mer.
Det är som du säger, det finns ju action i filmen. Men sett även till längden, som då är nästan 3,5 timmar lång. Mm. Så är det ju liksom inte någon snabb action som man kanske tänker när man ser moderna actionfilmer idag. Men det är klart att det är både våldsamt och en hel del action i filmen.
Mm. Den har väl också det här, det sägs ju att den har revolutionerat filmskapandet. Man lämnade de romantiska, sliskiga historierna och gick över till en annan typ av film.
Mm.
Att den är liksom en banbrytande på det sättet också.
Ja.
Ja. Ja, nej men vi ses den 1 november, jag lovar.
Ja, och då kanske vi ska tillägga, det är söndag så det är klockan 18:00 som är starttiden för filmen. Kassan öppnar 17:30.
Mm. Precis. Mm.
Och även in i kassakön så håller man avstånd, det har fungerat jättebra hittills. Ska vi fortsätta till nästa film då, Lasse? Är det du som har On the Rocks på ditt...
Det är jag som har On the Rocks. Och den visar vi då onsdagen den 4/11 och då är det klockan 19 som gäller. Och det är ju en film som är på helt andra sidan gentemot De sju samurajerna. Det här är ju en relationskomedi, Sofia Coppola som har regisserat. Bill Murray har en av huvudrollerna, det är en personlig favorit. Så att jag ser mycket fram emot den här filmen. Handlar ju om en dotter till Bill Murray i 30-årsåldern som lever ett ganska behändigt liv som hemmafru och börjar misstänka sin man för att kanske ha någon affär vid sidan om. Och hon yppar det för sin far då, som spelas av än en gång då Bill Murray. Det ena leder till det andra. Så att jag tror att den här filmen, den innehåller både en hel del skratt och kanske inte någon tår, men det kanske finns lite drama i den också.
Ja, och jag som har då läst recensionerna. Recensenterna gillar den här filmen. Den får inte de allra högsta betygen, men den är klart i överkant. Och en del av recensenterna, en av dem jag läste, associerade den med fluffig gräddtårta och konstverk, tyckte att Sofia Coppola verkligen har skapat en läcker film. Så den låter helt klart mycket sevärd när man även läser om vad som har skrivits om den. Men den går en kväll, den går en onsdag.
Ja.
Mm. Och sen så kastar vi oss rakt in i torsdagsfilmen.
Precis, det blir månadens första torsdag, 5 november. Och då är det Summerland som vi visar. Det här är, sägs vara i regi av Storbritanniens starkaste nya röst, banbrytande författare och regissör som inspirerar publiken med ett ärligt och samtida tema. Det här är en intensiv och emotionell resa av självupptäckt, kärlek och vänskap. Och för regi står Jessica Swale, och hon är inte så känd för mig måste jag säga. Men handlingen, det är författarinnan Alice, en stark och självständig kvinna under andra världskriget. Hon är djupt försjunken i sitt arbete, men också väldigt ensam. Och sårad av en kärleksaffär med en kvinna från sitt förflutna. Och sen blir plötsligt en livlig ung Frank, evakuerad pojke från London, hastigt lämnat i hennes vård.
För det här det handlar lite grann om andra världskriget, en lite mera tillbakablickande film.
Och framförallt är det väl en tillbaka, eller dels en tillbakablick i hennes förflutna och det hon står i själva handlingen så att säga.
Det här är ju en 70-plus föreställning då. Mm. Så den är bara för 70-plussare. Men den, jag läste idag en recension om den. Och det var då inte av en 70-plussare kan jag garantera, utan det var en recensent som nog inte hade riktigt kontakt med ämnet. Dels var det en kar och sen så var han nog betydligt yngre. Och han tyckte att den här filmen handlade om en arg tant.
Ja, och vi kanske ska nämna det också, att den här tidigare kärleksaffären var ju med en kvinna.
Ja, så att den här recensenten som jag lyckades läsa, han hade ingen bra dag idag, utan han tyckte att filmer om arga tanter behövde vi väl inte gå och titta på. Men jag tror att vi som är 70-plussare och är lite arga tanter, vi kan nog känna igen oss i den här filmen. Så att,
ja, för jag tror att fast att Alice då i filmen är fast besluten att hon inte vill ha den här pojken i sin vård, så inser ju hon efter att ha upplevt hans oskyldighet och mod och nyfikenhet, så väcker ju det känslor hos henne som har varit djupt begravda. Insikten om att sår kan läka, att det finns hopp och en andra chans och att det faktiskt kan existera.
Jag tycker att den där filmen kan alla 70-plussare gott gå och se. Den är nog värd det, tror jag.
Ja.
Ja. Ja, då fortsätter vi med månadens första barnfilm sen då.
Mm.
Och det är en matiné.
Stämmer. Och då pratar vi söndag den 8 november klockan 1. Då visar vi Sagan om björnarna som erövrade Sicilien. Det tror jag kommer bli en spännande film och samtidigt lite rolig. Så det är en film som handlar om en björn, en ledan eller en ledare för en björnflock vid namn Leons. Han är björnarnas konung, som ger sig ut på en resa genom skog och överberg, inte hav dock, för att hitta sin kidnappade son. Och även mat för att överleva vintern. Och resan tar dem hela vägen in i människornas land. Och vad som händer där, det måste ni komma ner för att få se.
Det här är en fransk film, det är alltså inte en Disney-film. Den kommer inte ifrån de här stora studierna i USA.
Stämmer.
Och en av recensenterna som jag hittade var alldeles lyrisk för att det är en sån vacker film. Den är lekfull och den har visades på i Cannes faktiskt och fick något särskilt, den fick vara med och öppna ungdomsdelen av Cannesfestivalen det året, det var alltså förra året 2019. Och det samstämmiga när man tittar då på vad olika människor har skrivit om den här filmen, så är det att den är så ja, den är så fin. Den är vacker. Den är vackert tecknad. Precis. Så att även mamma och pappa eller mormor och morfar, vem som nu följer med på den här barnmatinén, ska komma ihåg att det här är en film som man kan njuta av. Och sitta och ha det bra med sitt barnbarn eller vem man nu vill gå med och med sina ungar. En film faktiskt som passar då både den som följer med och barnet som kanske filmen direkt riktar sig till.
Ja. Stämmer, det låter bra.
Ja, ja, men det är något för nu i höstrusket. Ta med barna på bio, det behöver de.
Ja, och vi kanske ska också bara påpeka, om vi ska knyta tillbaka till att vi får utöka platser. På matinéerna kan jag ju säga att vi garanterat kommer ha utökat platser. Och jag tror att när vi har tittat över det så kommer vi kunna få in 120, är det 4 eller 8?
128.
128 personer fortfarande med det avstånd som gäller.
Mm. Det vill säga 64 föräldrabarn eller... om man nu tar flera barn så får man väl ha en vuxen till varje barn kanske då.
Ja.
Det har ju varit några matinéer här i... Ni hade ju Trolls. Det blev en extra föreställning på Trolls.
Mm, det stämmer.
Den var populär.
Ja, det förstår jag. Den var fulltecknad direkt. Mm. Ja, Maria, sen går vi över till att leva på hoppet.
Ja, och nu kommer vi fram till en film där det kanske är lite mer... det är ju Stellan Skarsgård i huvudrollen och vi pratar alltså om, som du sa, Leva på hoppet.
Det här är fars dag, det är 8 november,
söndagen, och sen går den faktiskt även på onsdagen den 11 november. Och det här är en film som är i regi av Maria Södahl, som har byggt det här på sina egna, alltså sin egen historia, verkliga händelser. Huvudrollsinnehavare på den kvinnliga sidan, alltså det är Andrea Brein Hovig, om jag nu uttalar det rätt.
Det här är alltså en norsk film.
Ja, och det här är ju kanske en lite sorglig och för en del kanske jobbig film, höll jag på att säga. Det här tar ju upp ämnet cancer. Det är nämligen så att Anja, som är gift med Thomas, en äldre man än henne själv, hon får dagen före julafton ett besked att hon har cancer. Och också att den kanske går att bota, men att det heller kanske inte går att bota den. Och man vet ju själv hur det är dagen för julafton. Alla har sina förväntningar på själva dagen och hela julledigheten. Men det här blir ju en tumultartad vecka, minst sagt, när hon då ska avslöja det här för sin man. Och när hon väl har gjort det så blir det ju en fråga om, ska de hitta tillbaka till varandra? För nu behöver ju hon all kärlek och närhet som finns.
Ja, ett tema som många filmskapare tycker om att använda sig av.
Mm.
Och som sagt, att ibland så kan det vara bra att se en sån här film och ibland ska man inte gå och titta på den.
Absolut, så är det ju. Ja.
Men då har vi ju något annat helgen efter istället. Den 15.
Mm. 15 november som sagt, då smäller det till med den här riktiga actionrullen då. Honest Thief. Det är Liam Neeson. Han har ju på senare har blivit någon form av riktig actionhjälte.
Den som älskar Liam Neeson ska inte missa den här filmen. Nej?
Absolut
nej.
Inte. Mm. Vi kan nämna att vi spelar den både då söndag den 15 och även onsdagen den 18.
Mm.
Den följer de klassiska Hollywood-produktionerna rent sådär vad det gäller hur en actionfilm ska fungera. Men den handlar om en äldre man, en bankrånare, som bestämmer sig helt enkelt för att försöka leva ett normalt liv och bestämmer sig för att ange sig själv och lämna sig till lagen. Och där inser han att det kanske inte var det bästa beslutet han tog.
Just då. Nej.
Det fanns en del dåliga ägg även inom poliskåren tydligen.
Det blir en riktigt rafflande söndagkväll.
Helt klart.
Ja. Mm.
Och vi ska faktiskt nämna att den går även på onsdagen. Den här har två visningsdagar. Mm. Även onsdag den 18 klockan 19 kan man se den här.
Stämmer.
Och sen på torsdagen den veckan, då är det en 70-plussare för föreställning igen. Och den är till alla er som missade David Copperfield. Och jag var och såg David Copperfield. Det går undan. Den är hastig i sin framtoning. Den handlar ju om unge David och hans tragiska liv, eller tragikomiska liv. Och det stora i den här filmen, det är ju alla karaktärerna. Ifrån hans första lilla barnsköterska, eller lilla, hon är jättestor i kroppen. När han är, och sen så styrfadern och den fabriksägaren där han blir tvångsplacerad för att fylla på flaskor. Och sen så rullar det på i snabb fart den ena efter den andra. Och rätt vad det är så sitter man och tänker, men den här skådisen måste jag ha sett någon annanstans. Och det är, de har verkligen hittat duktiga skådespelare. Hugh Laurie och Tilda Swinton är med. Det är sån fart på den här filmen. Den är rolig. Och kanske man ska se den två gånger bara för att hinna med alla detaljerna. För det är så väldigt, väldigt mycket detaljer i bakgrunden som man tänker, oj, och sen är det borta. Men det här är, tycker man om Dickens, med det här myllrande persongalleriet, och, ja, då ska man se den här filmen. Så 70-plussare, unna er Dickens självbiografi som du faktiskt är, och en duktig skådespelare som är, han heter Dev Patek, han är indier.
Ja, precis. Ja.
Dev tror jag man uttalar det. Patel säger man nog också, Dev Patel. Mm. Jag är inte riktigt bekväm med hans namn än. Men som sagt, den är en nog i alla fall något Oscarspris, om inte annat för kläderna, tror jag.
Den hoppas vi ska tilltala även 70 plus nu då.
Ja. Nu tog jag över här från er bara för jag hade
sett
filmen.
Ja, men det är
filmen.
Jättebra.
Vem vill prata om djuragenterna då?
Ja, då är det jag som har hand om djuren. Denna. Perfekt. Ja, nästa matiné då, söndagen den 22 november. Och som sagt, det är klockan 1. Och då heter filmen Djuragenterna. Och till skillnad då från filmen om björnarna vi pratade om tidigare, så är den här då tillbaka till den här animationsstilen som man använder i Minioner och Husdjuren och liknande.
Vi känner igen det. Är det Pixar eller ja, det är en av dem.
Det är något utav de här stora bolagen i alla fall. Och den här är lite spännande. Det påminner väl kanske lite mer om actionmässigt sett till filmen vi pratade om tidigare här. Och det är specialagent Victor William Willis, katten med den sammetslena tungan. Och han är kanske inte den bästa på att följa sina order han får. Utan han är en lite bångstyrig agent i Top Secret. Och ja, den behöver man se.
Ja, det låter, och det är kanske också de lite mindre barna. Inte de allra minsta, men i alla fall en det är en, man kan hänga med i handlingen om man är 5-6 år.
Helt klart. Ja. Mm. Har man sett Minionerna till exempel,
ja, då klarar man,
då
den
är man
här.
Hemma på den här.
Och sen kommer vi till nästa, som också är en barnfilm.
Ja, vi har slagit ihop, den dagen blir barnens dag kan man nästan säga. På kvällen klockan 18, alltså söndag den 22, så visar vi Nelly Rapp, monsteragent. Och jag tror att bara jag säger det, om det är barn som lyssnar så vet de direkt vad vi pratar om.
Nelly Rapp är ju en sån här bokserie som har fått väldigt stor spridning och som de flesta barn, inklusive mina barnbarn, älskar Nelly Rapp.
Ja, det är ju Martin Widmark som har skrivit böckerna. Ja, och de riktar sig ju till årsgruppen 6-9 år, så där. Men Det finns säkert både, eller kanske framförallt äldre barn som uppskattar det också.
Nelly, hon har ju då en hund. Och sen har hon en, i böckerna har hon en mormor. Men mormor är inte med i den här filmen, vad jag förstår. Inte så mycket i alla fall.
Nej, alltså vad jag vet så ska ju hon tillbringa höstlovet hos sin morbror Hannibal. Men det visar sig att han lever ju inte det lugna liv som hon har trott, utan han är ju en monsteragent.
Och sen är det väldigt många fina skådespelare med i den här filmen.
Mm. Johan Reaborg, Björn Gustafsson, om vi ska nämna. Sen Matilda Gross och Lille Wahlsten. Marianne Mörk.
Mm. Bara det, få se henne på film.
Precis.
Mm.
Men det här är väl en både färgstark och fadfylld, fantasifull film. Nu vet jag att den är satt till 11 år och det betyder att man kan gå som 7-åring med förälders sällskap.
I den här recensionen som jag tittade på, och det var nog samma recensent som jag sa förut, hade en dålig dag. Har inte tittat på det här med barnögon, utan det är en recensent som bara har bedömt vuxen skådespeleriet. Och det tycker jag är lite oschysst när man recenserar barnfilm. Man måste ju försöka leva sig in i. Det här är en populär figur i bokvärlden. De flesta barn har läst det som högläsning i skolan. Barn i den här åldern, de känner till Nelly Rapp och de vet vem Nelly Rapp är. Och då tycker jag det är lite övermaga att sitta och klanka på de vuxna skådespelarna. Så strunta i recensionerna på den här filmen tycker jag. Och unna er själva och barnen får gå på bio.
Men jag håller med. För att vi ser ju det gång på gång. Men många av barnfilmerna blir ju recenserade ur ett vuxet perspektiv. Och vi brukar säga det att det är ju ändå barnen som avgör om det är bra eller dåligt. Mm. Och det här tror jag kommer vara en populär film bland ungarna faktiskt.
Mm. Annars skulle man nog faktiskt inte släppa ut den om jag ska vara så krass. Ja, men vi lämnar väl den. Och så har vi två filmer kvar här och vi är lite över tiden. Men vi måste nog ändå prata lite grann om de filmerna också.
Mm.
Och ja. Orka.
Ja, Orka. Det är en intressant svensk film. Det är ju Josefin Bornebusch som har regisserat. Hon har ju tagit den rollen allt mer nu för tiden, att stå bakom kameran. Den är intressant på det sättet att den här är ju producerad nu då under den här pandemin som vi har. Och handlar till viss del då om det här med social distansiering och vad det innebär för en del människor. Man har även filmat den här då liksom utifrån att man bara har filmat en person i taget. Det finns liksom inte så att man har samlat ett helt filmteam på
det traditionella sättet. Nej, det är inga skådisar som spelar mot varann.
Nej.
Utan man följer en person.
Ja, men precis. En person i taget kan man väl säga. Och man nämner att det är ungefär som att titta in i ett tittskåp när man tittar på den här filmen. Men den tar upp vissa saker då, som det här med kärlek och intimitet. Hur man hanterar det och hur man klarar av de bitarna när man då lever distanserat från varandra. Eller ska försöka hålla distans i alla fall. Ja, de här 11 olika personerna som vi får följa då. Det är en händelse, eller det, handlingen utspelas under 2 dygn. Och vad som händer i deras liv just under de här 2 dygnen då. Och även här har vi då en del kända och stora svenska skådespelare, bland annat då igen Johan Reaborg, Marie Göransson, Alba August, Gustav Lind med flera.
Ja, och en som heter Vera Vitalis som jag fastnade lite grann för att det är nog en sån här coming star i svensk film. Hon har haft flera roller nu i både tv- och filmproduktioner. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det blir av henne.
Mm.
Ja. Så att det är en väldigt aktuell film.
Och där finns det inga recensioner än. Så det kan jag inte säga vad andra tycker. Utan där kan vi bara gå på vad vi själva skulle tycka. Och jag tycker den här är helt klart intressant att se.
Mm.
Ja. Det, med den rollbesättningen och den upplägget och just att den är så aktuell, att det handlar ju om det här livet nu då, som vi mer eller mindre tvingas in i.
Mm.
Och så har vi en film kvar till under november.
Vi började månaden med en premiär och vi avslutar med en premiär. Söndag 29 november klockan 18 så går Falling. Och det här är regi och manus Viggo Mortensen.
Mm, och det är ju en av våra berömda danska skådespelare och regissörer numera. Då.
Och han är också själv med i filmen. Och ska vi nämna någon mer som vi känner till så är det Sverrir Gudnason. Och Falling är ett känslosamt drama skrivet som sagt och regisserat av Viggo själv. John Peterson är en homosexuell man vars konservativa och homofoba far Willis börjar uppvisa symptom på demens. Och det här tvingar Willis att sälja familjegården och flytta till Los Angeles för att bo hos John och hans man. Och sen kan man ju, får man tänka vad det kan innebära.
Det kan vara en väldigt spännande film. Mm. Och som sagt, Viggo Mortensen brukar ju inte lämna någonting ogjort. Han vänder på alla stenar som finns i när han skapar sina dramor. Så att den där är helt klart en fin avslutning på den gråa novembermånaden. Som ju nu har alla förutsättningar att bli en väldigt bra filmmånad. Då tror jag nästan att vi får avrunda den här filmkrönikan. Jag vet inte riktigt om jag kan klippa in så mycket ljud i den. Men vi får se. Några filmljud. Och annars så slutar vi ju som vi brukar nu med Let's Go to the Lobby. Och vi som har pratat, det heter Lena Elmerus.
Maria Melin.
Och Lars Österdahl.
Och så ses vi om en månad igen. Och då kommer vi med julfilmerna. Ha det så bra så länge.
Tack så mycket.
Tack detsamma.